Så vi fortsätter med första Korintierbrevet. Vi har kommit till kapitel 9 och vers 15. Det är vissa som inte har varit med oss på ett tag nu, så vi ska ha. Jag tar en liten repetition först vad vi har gått igenom i kapitel 9. Jag kom igenom de 14 första verserna. Ni kan läsa från vers 1, kapitel 9, vers 1 och ända ner till vers 18. Från vers 1 alltså. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra, så är jag det i alla fall för er. Ni är sigillet på mitt apostlaämbete i Herren. Mitt försvar inför dem som anklagar mig är detta: har inte vi rätt till mat och dryck? Har inte vi rätt att föra med oss en troende hustru som de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas? Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Vem gör soldattjänst på egen bekostnad? Vem planterar en vingård utan att äta av dess frukt? Eller vem vallar en jord utan att dricka av dess mjölk? Säger jag det här som en rent mänsklig åsikt? Säger inte lagen samma sak? Det står skrivet i Mose lag: du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger han det inte snarare för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som flöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. När vi har sått andliga ting hos er, är det då för mycket begärt att vi skördar materiella ting från er? Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer. Men vi har inte utnyttjat den rättigheten, utan finner oss i allt för att inte skapa hinder för Kristi evangelium. Vet ni inte att det som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet? Och det som tjänar vid altaret får sin del från altaret. Så har också Herren befallt att det som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Men jag har inte utnyttjat någon sådan förmån. Och jag skriver inte det här för att få det. Hellre dör jag. Ingen ska ta ifrån mig min berömmelse. Att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för. För det är ett måste för mig. Ve mig om jag inte predikar evangeliet. Gör jag det frivilligt har jag lön. Men gör jag det för att jag måste, är det ett förvaltarskap som anförtrotts mig. Vad är då min lön? Jo, att som förkunnare få lägga fram evangeliet utan ersättning och inte utnyttja den rättighet som evangeliet ger mig. Amen. Så vi har alltså kommit in en bit här i kapitel 9. Kapitel 9 som är en del av en större helhet som handlar om den kristna friheten. Vad det innebär. Hur vi ska förhålla oss till den kristnes frihet. Våra rättigheter. Så Paulus har nu då kapitel 8, om ni kommer ihåg, så talar han om exemplet med att äta kött från avgudoffer. Eftersom det var ett aktuellt fall i Korint. Och han kom fram där till slutsatsen i vers 13, sista versen på förra kapitlet. Alltså, om maten blir till fall för min broder, tänker jag aldrig mera äta kött. Detta var principen som Paulus kom fram till. Om det blir till fall för min broder, för kärlekens skull, så ska jag inte utnyttja min rätt, min frihet. Och sen fortsätter han in i kapitel 9 med att ta sig själv som exempel. Den gode lärare han är, så tar han sig själv. Han lägger inte bara fram en teori för att visa så här ska ni göra. Utan se på mig, Korintier. Kom ihåg vad jag har gjort. Låt mig få berätta en sak från mitt liv. Så från vers 1 framåt till vers 14 som vi har gått igenom, så talar han om sin tjänst som apostel. Sin tjänst som apostel. En av de kanske mest kontroversiella sakerna med Paulus och hans liv. Att han blev kallad till apostel. Han som ju var en förföljare av församlingen. Kastade kristna i fängelse. Drog dem inför rätta. Röstade för deras avrättning. Blev omvänd. Och blev kallad till apostel. En stor omvändelse, kan man kalla, en stor förändring, att en sådan motståndare till den kristna församlingen blev en av de största arbetare eller medarbetare, evangelister, en apostel. Så han tar sin eget liv, sin egen tjänst som apostel, som exempel. Se på mig, Korintier. Han börjar med att försvara sin apostlatjänst i de tre första verserna och säger: ni är ju beviset på min apostlatjänst. Det är ni om någon som kan intyga att jag är en apostel. Det var jag som omvände. Det var jag som kom till er och predikade evangeliet första gången. Ni om någon är beviset eller sigillet på mitt apostlaämbete, som står i vers 3. Kom ihåg det, Korinther. Sen gick han från vers 3 och framåt och tala om alla de fördelar som hans apostlatjänst ger honom, hans rättigheter. Vad har han för rättigheter som apostel? Jo, rätt till mat och dryck, vers 4. Rätt till att föra med sin troende hustru, vers 5. Rätt att vara fri från arbete, vers 6. Rätt att få sin del, vers 10. Materiella ting, vers 11. Rätt att leva av evangeliet, vers 14. Alltså, rätt till att få lön för sitt arbete. Att inte behöva arbeta med ett världsligt yrke vid sidan av. En sådan rätt har han som apostel. Och det här är ingenting chockerande i sig. Ingenting av det som Paulus säger här är någonting som Korinthierna, som en nyhet för dem. Va? Kommer du att kräva att du ska få lön för ditt arbete? Nej, utan det är förstås en självklarhet. Någonting som borde vara självklart åtminstone för alla människor. Paulus utnyttjar flera argument för att visa hans rätt till lön. I vers 7 talar han om det mänskliga förnuftet. Vad det mänskliga förnuftet säger. Med det vardagliga exempel som finns. Soldaten, vingårdsplanteraren och herden. Alla det. Världsliga yrken, vanliga yrken. Just på den här tiden. Hade rätt till att få ut sin lön. Ingen gjorde soldattjänst på egen bekostnad. Fot i krig på kvällen, kom hem och arbetade på dagen. Utan en soldat skulle få leva av sitt yrke. Annars har man ingen vettig armé. Ingen kan ha en armé där man tvingas fara hem och arbeta mitt i striden. Samma med en vingårdsplanterare. Ingen planterar en vingård bara för att den är vacker och fin. Kanske folk gör det idag. Men på den här tiden var det allt arbete man gjorde var för att kunna leva. För att kunna äta av det. Dricka av det. Leva av det. Och samma sak herden. Tar hand om fåren. Sköter om den. För att kunna få ut sin lön av det. Dricka av mjölken som det ger. Så det mänskliga förnuftet säger det. Det mänskliga förnuftet visar att Paulus har rätt till lön. Men inte bara det. Lagen säger det. Vers 8-10 talar han om det. Det står skrivet i Mose lag. Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Det här är förstås inte en teologi för djur. Det är inte så att Paulus står och predikar för oxarna. Utan det här gäller förstås människor. Det här är en princip för människor som förstår ordet. Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Alltså, låt den få äta av det arbete den utför. Var inte så girig så att du hindrar den från att äta. Låt den få ut sin lön. Om man ska ha en sån attityd till oxa, hur mycket mer ska man då ha det till människor, och i synnerhet till sådana som arbetar med evangeliet, med att predika, med att undervisa, med att förkunna. Och sen till sist, ännu ett Herren Jesus själv säger det, vers 14. Det som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Herren Jesus själv har befallt det. Om ni inte tror för att det mänskliga förnuftet säger det. Eller för att Mose lag säger det. Så säger ändå Jesus själv det. Det är en befallning från vår Herre. Och det är samtidigt en befallning, inte bara till korintierna, inte bara till lärjungarna som levde då Jesus levde. Det är en befallning till alla kristna, i alla tider, i alla omständigheter. Att se till att det som arbetar bland er, det som arbetar med evangeliets, ordets tjänst, ska kunna leva av det. Det är en kristen skyldighet, för att det är deras rättighet. Men trots alla dessa rättigheter, trots att Paulus har lagt fram ett klart försvar för hans rättigheter, vad han borde ha rätt till, så har han inte utnyttjat det i vers 12. Jag har inte utnyttjat den rättigheten. Varför? För att inte skapa hinder för Kristi evangelium. På vilket sätt skulle det vara att skapa hinder för evangeliet att få ut sin lön? Antagligen bara så enkelt att då Paulus första gången kom till Korint, första gången kom till de hedniska områdena, då evangeliet nådde Grekland och så vidare och så vidare, så fanns det inte den undervisning som hela gamla testamentet hade gett åt judarna, om att prästerna skulle få leva av den tjänst de gjorde i templet. Denna undervisning, denna kunskap fanns inte bland hedningarna. Det var nyomvända. Det var för första gången fick de höra Guds ord. Så Paulus utnyttjade inte sin rättighet. Han visste att ett sådant bud, att nu ska ni se till att jag kan leva av det jag predikar, skulle kunna bli till en stötesten. Skulle kunna ge ens en gnutta av misstanke att Paulus predikar av orena motiv. Han är där för att ni ska ge mig pengar. Nu predikar jag för er. Ge mig då pengar. Om det skulle finnas en liten misstanke till att Paulus har ett sådant motiv, att han predikar för att få pengar, så hellre är han utan sin lön. Hellre är han utan att utnyttja sin rättighet. Paulus gör som han gör för evangeliets skull, för att inte sätta något hinder. Ingen ska kunna ifrågasätta varför Paulus predikar. Ingen ska kunna ha någon ursäkt att säga att han är här av andra motiv än att förkunna Jesus Kristus som frälsare. Och det ska vi se mer på idag. Det är det som vi kommer till nu efter Paulus långa försvar av hans rättigheter. Så kommer vi till varför Paulus inte har utnyttjat det. Från och med vers 15. Så vi läser vers 15 igen. Men det står så här: men jag har inte utnyttjat någon sådan förmån. Och jag skriver inte det här för att få det. Hellre dör jag. Ingen ska ta ifrån mig min berömmelse. Här har vi igen huvudpoängen med detta kapitel, huvudpoängen med detta stycke, den kristna friheten. Paulus princip till alla kristna: jag har inte utnyttjat denna förmån, det vill säga jag har inte utnyttjat min rättighet för evangeliets skull. Det är den princip vi så i förra kapitlet. Det är den princip vi kommer att se i nästa kapitel. Det är den princip som alltid gäller med alla våra rättigheter. Allt det som vi kallar vår frihet. Det är vår rätt att göra så. Denna princip gäller alltid. Att hellre ge upp sin rätt för kärlekens skull, för dina bröders skull, för dina systrars skull. Att frivilligt få lägga ner sin rätt, det är den sanna friheten som Paulus talar om. Att frivilligt, att ha friheten att lägga ner sin rätt. Världen säger precis tvärtom. Har du rätt i någonting så ska du kräva det så långt du bara kan. Gå så långt du är bara möjligt. Tryck ner människor, ta dem till domstol, förstör deras liv, men få ut din rätt. Paulus säger tvärtom. Hellre bygger du upp dina medmänniskor. Hellre gör du allt för deras skull än att du utnyttjar din rättighet. Så han går alltså nu härifrån, från alla dessa verser, vers 1-14, där han har lagt fram sitt försvar. Vi har levt och vi har alla blivit övertygade. Det finns ingen som kan säga någonting emot detta försvarstal. Paulus har rätt. Ingen kan komma och säga: nej Paulus, jag tror faktiskt inte att du ska få någon lön. Utan tvärtom, mänskligt förnuft säger det, Guds lag säger det, Jesus säger det, och ändå ger han hellre upp denna rättighet som han har. Trots att han ägnat så mycket utrymme för att försvara den, så vänder han snabbt på allting och säger: hellre är utan det. Jag har inte utnyttjat någon sådan förmån. Tvärtom, istället för att utnyttja så har han avstått. Och varför? Jo, för att inte skapa hinder för Kristi evangelium. Och dessutom, för att göra det ännu tydligare, vi ska tro att det inte bara är några vackra ord som Paulus kommer med, att det här är ett edelt sätt att tänka. Tvärtom, dessutom, ännu tydligare är att Paulus skriver allt detta för att han inte ska få det heller. Han vill inte att det ska vara ett tal som nu korintierna får, eller ett brev, vad det de fick. Och de därför ska känna en skuld över att de inte har försett Paulus med hans stöd. Att han har skrivit av detta för att få ut sin lön. Nej, tvärtom, jag skriver inte det här för att få det. Avsikten med det här kapitlet är inte att Paulus ska få en lön. Avsikten med det här kapitlet är inte att en predikant ska få sin lön. Även fast det är deras rättighet. Det är inte poängen med denna text. Det är att missa poängen. Det är att ta ifrån Paulus hans berömmelse. Ingen ska få ta ifrån mig min berömmelse. Och det är en stark övertygelse. Det är inte någonting han säger igen bara för att det låter edelt, utan för att det är en stark övertygelse. Hellre gör jag, står det. Eller det är en ofullständig mening egentligen i grekiskan. Det står: hellre dör jag än. Han avslutar inte ens meningen. Han blir så till sig. Han vill att nu måste ni förstå. Hellre dör jag än. Så han inser att vart det är på väg. Jag måste avsluta och fortsätta någonstans. Så intensiv är han med sin övertygelse om att ni ska få evangeliet fritt, utan kostnad. Det är min frihet att få ge det åt er utan att kräva min lön. Hellre dör jag än. Och så avslutar han inte meningen. Detta borde få oss att förstå hur centralt, hur livsdefinierande det var för Paulus att få predika evangelium. Det var inte en hobby. Det var inte någonting han gjorde för att han var utbildad, var farisé, hade mycket kunskap. Det var inte någonting som han gjorde för att han tyckte att det var trevligt att stå framför människor och förkunna Guds ord. Det var någonting han måste göra. Det var ett inre kall. Han kunde inte sluta. Han måste få förkunna det för alla folk, för alla hedna folk. Så långt som Gud tog honom och gav honom kraft, så länge som Gud gav honom liv. Så hellre avstå från alla rättigheter, hellre leva ett liv fritt från dessa rättigheter, om det leder till att han får predika, om det leder till att han får fortsätta förkunna och predika för alla folk. Ingen ska få ta ifrån mig min berömmelse. Vad är det för en berömmelse? Berömmelsen är att Gud använder Paulus för att förkunna evangelium. Att han använder honom på det sättet att inga hinder läggs. Det finns inga ursäkter. Det finns ingenting som kan hindra Paulus. Ingen kan komma och dra bort sitt stöd från Paulus och försöka få honom att sluta predika. Han har total frihet. Det är hans berömmelse. Att han får lägga fram ordet utan ersättning. Detta gör Paulus verkligen fri. Tänk att ha en sån frihet. Att vara helt oberoende av vad människor gör. Av deras åsikter. Av världens alla åsikter och avsikter. När världen kommer och säger, du måste sluta predika. Du får inte förkunna Jesus. Eller försöka tona ner det lite. Säga att okej, du får predika, men du får inte nämna det här, det här och det här. Paulus kunde inte ha någonting sånt. Han måste få vara fri. Han måste få förkunna fritt. Ingenting ska kunna ta ifrån mig min berömmelse. Att kunna göra detta. Detta är hans princip. Den kristna friheten är att fritt få avstå från sin rätt. Sen vers 16. Att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för. Det är ett måste för mig. Ve mig om jag inte predikar evangeliet. Varför predikar Paulus evangeliet? För att han måste. För att det var ett starkt tvång för honom att göra det. Vi är alla så måna om att tala om att vi är fria att göra det ena och fria att göra det andra. Men för Paulus var det ett måste. Han var inte fri att låta bli. Han måste predika. Och han var beredd att deklarera en dom över sig. Be mig om jag inte predikar evangeliet. Han predikar inte för att berömma sig. Predikar inte för att lyfta upp sig. Han predikar inte ens för att få lön. Han predikade för att han måste. Och slutade han så det som att Gud skulle kalla ner en dom över honom. Det är något vi ser i, inte bara hos Paulus. Vi kan gå till Gamla testamentet. Jeremia. Profeten Jeremia. Samma sak ser vi hos profeten Jeremia, då han blir kallad kapitel 1. Han blev kallad av Gud till att vara profet redan i moderlivet. Han blev, innan han hade blivit född, innan han hunnit göra varken gott eller ont, visa någon tro eller vara upprorisk, innan han hade gjort någonting, blev Jeremia kallad till att vara profet. Hur kan någon påstå att vi är fria att välja Gud? Eller hur kan någon påstå att Gud inte är suverän i sitt kallande? Han kallar Jeremia innan han var född, redan i moderlivet. Från vers 4. Herrens ord kom till mig, han sa det, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade, o herregud, jag kan inte tala, för jag är för ung. Då sa det Herren till mig, säg inte, jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Det här är Jeremias kall. Gud har kallat honom, och Jeremia som den människa han är, precis som vi alla är, försöka komma med alla möjliga undanflykter. Jag kan inte tala. Jag har inte förmågan. Jag har inte kunskapen. Kalla någon annan Gud. Gud, välj den där borta där. Gud säger, säg inte så. Säg inte så. Jag har befallt dig. Jeremia. Du måste lyda. Det är Gud som kallar. Det är hans beslut. Och det kan inte göras om inte. När Gud har befallt, när han väl har kallat, spelar det ingen roll vad vår fria vilja säger. Vad Jeremia än sa, vilka ursäkter han än kom med, spelar ingen roll. Du måste göra så. Du måste lyda Gud. Men hur gick det då? Hur gick det med profeten Jeremia? Hade han ett lätt liv? Allt annat än ett lätt liv. Israels barn ville inte lyssna till honom. De ville inte lyda det han sa det. De var upproriska, de förföljde honom, de misshandlade honom. På allt sätt ett väldigt, väldigt problematiskt liv. Fyllt av mycket motstånd. Så vad leder det till när man stöter på mycket motstånd? Blir det lättare att utföra sin uppgift? Det blir det ju inte. Det blir snarare svårare. Vi kan gå till kapitel 20 där vi ser Jeremia klaga över sin tjänst. Hur han ständigt har motstånd och människor som misshandlar honom. Han är beredd att ge upp. Kapitel 20. Kan ta, stå så här i vers 1 och 2. När prästen Pashur, Immers son, som var överupplysningsman i Herrens hus, hörde Jeremia profetera dessa ord, lät han misshandla profeten Jeremia och satte honom i stocken i övre Benjamins porten till Herrens hus. Inte nog att han misshandlade, han sattes i stocken som ett offentligt deklarerande över att Jeremia har blivit bestraffad. Honom får ni spotta på. Honom får ni håna. Honom får ni säga allt möjligt fult om. Detta var det liv som Jeremia hade som profet för Herren. Så i vers 7 nu då läser vi profetens ord. Så här säger han till Herren, till Gud. Du Herre övertalade mig. Och jag lät mig övertalas. Du grep mig och besegrade mig. Jag har blivit ständigt åtlöje. Alla hånar mig. Så ofta jag talar måste jag klaga. Ropa över våld och förtryck. För Herrens ord drar spott och spe över mig dagen lång. Och vi tror att vi har ett hårt liv. Ständigt. Så ofta jag talar måste jag klaga. Tänk att vi skulle måste klaga så ofta vi talar. Ibland känns det lite så, men inte varje gång. För Herrens ord drar spott och spe över mig. Dagen lång. Dagen lång. Alla hånade Jeremia. Han var verkligen inte en ansedd människa. Ständigt åtlöje. Sen står det vers 9. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte tala mer i hans namn. Jeremia är beredd att ge upp, att sluta. Se vad som har hänt mig. Ingen vill lyssna till mig. Vi är alla mot mig. Jag är ensam kvar. Jag vill glömma dig, Gud. Jag vill inte tala längre i ditt namn. Han är beredd att ge upp. Säg upp sig, sluta. Det räcker, Gud. Om inte händer någonting så slutar jag. Men kunde Jeremia sluta? Kunde han sluta som profet? Kunde han bara ta sitt pick och pack och fara iväg och aldrig mera profetera Guds ord? Fortsätter i vers 9. Då blev det som en brinnande eld i mitt hjärta, instängd i mitt inre. Jag ansträngde mig att hålla den inne men lyckades inte. Jeremia kunde inte sluta. Så fort han försökte stänga till sin mun och upphöra med att profetera, så blev det som en brännande eld inom honom. Det var svårare för Jeremia att sluta än att predika. Om hans liv då han profeterade Guds ord var hårt, så var hans liv då han försökte sluta ännu hårdare. Det blev som en brännande eld inom honom. Han ansträngde sig att hålla den inne men lyckades inte. Stackars Jeremia. Ingenting lyckas för honom. Inte ens att sluta profetera lyckas för honom. Arme man. Arme man. Han måste profetera. För att Gud hade kallat honom till det. Redan innan han var född. Det var inte hans val. Det var inte hans yrke som vi talar om idag. Vi väljer ett yrke åt oss. Vad vill du göra när du blir stor? Jo, jag vill göra det och det och det. Det här var inte Jeremias yrke. Det var inte hans val. Han måste profetera. Han kunde inte sluta. Och så var det med Paulus. Vi kan gå tillbaka till första Korinther brevet. Så var det med Paulus. samma kall, samma tvång drev honom. Han måste predika evangelium. Han kunde inte sluta. Jag måste få predika. Det är ett oåterkalleligt bud i hans hjärta. Som en brinnande eld. Någonting som förtär honom om han slutar predika. Eller som han sa här i vers 16. Ve mig om jag inte predikar evangeliet. Det här ordet ve finns på andra ställen också i Nya Testamentet. I Uppenbarelseboken används det. Om de här plågorna som kommer över hela världen. Kapitel 8 och framåt. Där är det en ängel som utropar ve, ve, ve över jordens invånare. Det här ordet ve förmedlar någon kommande olycka. Någonting som är svårt. Någonting som orsakar mycket problem. Sådan attityd hade Paulus till att sluta predika. Ve mig. Må det bli med mig som det blir med jorden i den sista tiden. Ve mig. Må olycka komma över mig om jag slutar predika. Så nödvändigt var det för honom. Så nödvändigt är det för alla som har detta kall. Vi kan inte sluta. Vi måste fortsätta. Vi måste fortsätta att predika, evangelisera, förkunna evangelium. Det är inte ett fritt val. Det är ett bud från Gud. Det är ett bud från Gud till alla kristna för den delen. Alla ska gå ut och förkunna. Inte som kallade predikanter eller profeter eller församlingsledare, men alla är under Guds befallning att föra ut evangeliet i världen. Ingen är fri från det här kallet och kan sitta hemma och tänka, oj vad trevligt det är att vara kristen. Hoppas att andra också får höra det. Alla har detta kall. Alla borde känna detta tvång inom sig att få dela evangelium med dem vi känner. Med dem runt omkring oss. Och att det är andra fall om vi inte gör det. Det skulle bli som en förtärande eld. Någonting som gör våra liv ännu svårare. Om vi inte talar om Jesus. Om vi inte förmedlar evangelium. Det är Paulus kall att predika. Det är många mäns kall att få stå. Få den äran att förkunna evangelium. Men det är alla kristnas uppgift att vittna. Att föra vidare det vi vet till nästa människa. Det var en människa som en gång sa åt mig att jag kan inte undervisa. Jag har inte en gåvan. Sant? Men du vet någonting. Och det du vet som inte en annan människa vet, det kan du lära åt den människan. Lär dig så mycket du vet som Gud har gett dig. Det räcker. Vi måste föra vidare evangelium. Det är inte en frivillig uppgift. Det är ett måste. Det är det för Paulus. Det är det för Jeremia. Det är det för alla Guds utvalda. Och vi fortsätter med vers 17. Gör jag det frivilligt har jag lönen. Gör jag det för att jag måste är det ett förvaltarskap som anförtrotts mig. Det här är bara en logisk fortsättning på det vi har konstaterat hittills. Att Paulus är kallad att predika. Han kan inget annat. Om det skulle vara på ett annat sätt. Om Paulus inte skulle vara kallad. Om det är något som han skulle ha tagit på sig som en frivillig uppgift. Ja, då vore han värd sitt beröm. Då skulle han kunna få beröm för att han predikar. Alltså, gör jag det frivilligt har jag lön. Men gör jag det för att det är ett måste är det ett förvaltarskap som anförtrots mig. Och det ordet är frivilligt. Vissa översättningar kallar det för villigt. Som att Paulus skulle vara villig eller ovillig att göra det. Men den rätta innebörden är frivilligt. Att göra någonting med fri vilja. Och inte vilja eller ovilja som man skulle tro ifall det skulle vara använda det ordet. Alltså att han skulle göra någonting med glädje eller med agg. Men ordet är, eller det innebörden här är frivilligt. Det är det frågan om. Paulus predikar verkligen med glädje. Det är inte så att Paulus känner att det måste och gör det med agg. Men han gör det verkligen med glädje. Han säger i nästa brev till Korintierna: Kristi kärlek driver oss. Kristi kärlek driver oss. Så han gör det med kärlek. Han gör det med kärlek till sin Herre. Det är inte frågan om att det skulle vara en plåga. Vilket förstås också är. Men att han skulle göra det med agg. Men poängen här är inte den. Att vad han har för inställning. Utan att det är huruvida uppgiften att predika är frivillig eller inte. Om det är ett måste eller inte. Man kan inte säga att han är likt en anställd. Som kan komma när han vill, gå när han vill, sluta om han vill. Han är en slav inför Gud. Som måste utföra det som hans Herre säger. Han blev kallad, blev befalld att predika. Så då är det han måste göra tills han dör. Det är en befallning. För det är ett förvaltarskap som anförs mot honom. Förvaltarskap är en tjänst som inte gavs åt vem som helst. Det var slavar som utförde förvaltarskap. Det var slavar under sin herre och de fick förvalta sin herres egendom. Förvalta någonting som deras herre gav åt dem. Ofta var det att ta hand om deras barn. Se till att de blev undervisade. De fick ett förvaltarskap av sin herre. Men det var inte deras egendom för det. Eller det var inte frivilligt att välja bort det. Säga nej, vet du vad? Dina barn är inte så trevliga. Jag skulle kunna ta och göra någonting annat istället. Det var någonting som det blev satt att göra. Och bara det. Ingen frihet. Gör din uppgift. Samma sak här. Paulus har fått ett förvaltarskap. Av sin herre. Herren har sagt: predika. Kunde inte Paulus. Eller Jeremia. Eller någon annan säga: ja. Låter inte så trevligt. Mycket motstånd. Vi hånar ganska mycket. Ja, jag tror jag väljer någonting annat, Gud. Nej, Paulus. Du är satt till att göra detta. Detta är ditt förvaltarskap. Vi talade om förvaltarskap förra gången. Vi som var här. Den här liknelsen som Jesus talar om. Om de tjänarna som blir anförtrodda. Olika summor med pengar. Det var deras förvaltarskap. Det var inte deras pengar. De kunde inte välja bort det. Även fast en tjänare försökte göra det. Det blev anförtrodda. Den ena fick 10 talenter. En fick 5 talenter. En fick 1 talent. Sen kom Herren tillbaka och krävde redovisning. Hur har ni gjort med min egendom? Vad har ni gjort med det jag befallde er att göra? 2 av dem var goda tjänare. Gjorde det de skulle göra. En hade inte gjort någonting. Han hade inte utfört sitt förvaltarskap. Samma sak här. Det var en liten sidopoäng. Men samma sak här. Detta är Paulus tjänst. Ett förvaltarskap. Ett måste. Ett måste. Han måste predika. Och det är inte en orsak att berömma sig. Att han predikar igen. Att han gör det hans herre befaller honom. Är inte en orsak för honom att berömma sig. Det att han berömmer sig är att han predikar det fritt. Utan att kräva sin rätt. Det är hans berömmelse. Inte att han predikar. Herren Jesus talar själv om den här. Principen att inte berömma sig av den tjänst som du har fått att göra. Bara för att din herre har kallat dig till det. Lukas 17 talar Jesus om lärjungarnas tjänst. Vi är på väg upp till Jerusalem. Lärjungarna ställer mycket frågor av Jesus. Jesus ger dem sina sista råd. Sina sista befallningar. Så Lukas 17 vers 7 säger Jesus här: om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: kom nu och sätt dig till bords. Säger han inte snarare: laga något till kvällsmat åt mig och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag. På samma sätt ska också ni säga när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. Att predika inte orsak att berömma sig. Det är en plikt. Vi är odugliga tjänare. Det är ett måste. Det är ett måste. Jag går tillbaka till första Korintherbrevet. Men förstå hur mycket Paulus betonar detta för Korintherna, för oss. Predikandet är inte en frivillig uppgift. Det är ett måste. Evangelium måste förkunnas. Gud befaller det. Gud befaller oss inte att vara snälla människor. Gud befaller oss inte att ha trevliga jobb, ha fina hus, ha mycket pengar, mycket vänner, att ha roliga hobbyer. Gud befaller oss att föra ut evangeliet. Det är ett måste. Vi blir inte en fantastisk tjänare för att vi gör det. Vi är fortfarande odugliga tjänare. Men vi, Paulus, alla kristna, måste föra ut evangeliet. Men det finns en orsak till att berömma sig. Vi ska inte tro att allting är bara liksom gör si, gör så, slav, lyd. Utan det finns berömmelse. Det finns lön för mödan. Vers 18. Vad är då min lön? Jo, att som förkunnare få lägga fram evangeliet utan ersättning. Och inte utnyttja den rättighet som evangeliet ger mig. Så vi kommer tillbaka till kärnan i detta budskap. I denna undervisning om den kristnes frihet. Att inte utnyttja den rättighet. Kunde inte Paulus istället ha sagt att oj, vår berömmelse skulle vara att få ut vår lön. Att få ut massor med trevliga saker. Och istället så säger han att inte få ut den. Att ha frihet att avsäga sig sin rätt. Men det är vad Paulus söker komma fram till. Det som inte korintierna förstod. Det som inte många kristna idag förstår. Din berömmelse, din lön är inte det att du kräver att få ut allt det du har rätt till, utan att du frivilligt avsäger dig det. För evangeliets skull. För kärlekens skull. Detta är Paulus beröm. Att han får predika fritt. Utan att kräva ersättning. Att frivilligt avstå från sin lön. Frivilligt avstå allt det han hade rätt till. Det är hans berömmelse. Det är hans lön. Och det här fungerar på samma gång som en bild för evangeliet i sig själv. Guds frälsning till syndare är en fri gåva. Gud har inte gett den här gåvan och så kommer vi och säger: bra gjort, jättefint gjort, nu förtjänar du beröm. Gud har inte gjort sig förtjänt av en lön, så att säga, genom att frälsa oss. Det är inte någonting som han har utfört och nu ska han få ut sin lön av oss. Vi ska berömma honom i evighetens evighet. Vi ska förvisso tillbe Gud och prisa honom, ära honom så länge som evigheten varar. Men det är inte för att Gud ska få sitt beröm. För att han har gjort någonting och Han har gjort det fritt av nåd. Så vad är då den kristnes frihet? Att vi är vad vi är genom det vi har gjort, genom vår förtjänst. Nej, vi är vad vi är, frälsta av nåd, förklarade rättfärdiga, helgade i Kristus, arvtagare av det eviga riket, som ett resultat av det fria evangeliet. Det evangelium som kommer från Gud. Och som han inte förtjänar en lön för. Det är hans fria gåva till syndare. Skulle frälsningen kräva att vi betalar igen någonting, att vi skulle betala Guds lön för att han har frälst oss, skulle ingen människa någonsin bli frälst. Ingen kan betala den fullständiga lösensumma som krävs för alla våra skulder. Ingen människa kan genom att göra goda gärningar och tillbe Gud och vara helig betala av sin skuld. Ingen människa. Bara en. Guda människan. Bara Jesus Kristus kan betala det som vår skuld kräver. Bara han kan utropa det är fullbordat. Endast Jesus. Så vi prisar inte, vi tackar inte Gud för att han ska få igen någon lön, för att vi vill visa vår uppskattning för det han har gjort. Istället är inte bara därför. Vi prisar och vi tackar honom för det som Kristus har gjort. Gud blir inte mera Gud för att vi finns till, för att han frälser oss, för att vi kommer med vårt beröm inför honom. Gud blir inte mer Gud, större, för att vi kommer och säger: bra gjort Gud, vi tackar dig Gud. Nej, Gud är densamme, oberoende av oss. Han är det för att han är Gud. Han är skapare. Och vi tillber honom för att han är Gud. Och för att det är hela skapelsens befallning att ödmjuka sig inför Gud. Vi prisar honom förstås med villighet och med glädje. Och vi påminns förstås om det han har gjort för oss. Det är inte någonting som vi bara glömmer bort. Men vi tillber och prisar inte honom för att vi vet allt detta, eller för att han har gjort allt detta, utan för att han är Gud. Gud är Gud, och därför kräver han tillbedjan. Så Guds ära, vilket är målet med all skapelse, allting som finns till, allting som sker, allting som har skett och kommer att ske, gör det för Guds äras skull. Vi har olika jobb, olika sysselsättningar, alla av oss. Vissa är översättare, vissa är läkare, vissa är lärare. Vissa jobbar med tekniska saker som de inte kan förstå vad det ens handlar om. Vi har alla olika yrken, olika jobb. Allt sånt som vi spenderar egentligen en hel livstid på att göra. Men inget av dessa yrken är vår huvuduppgift. Vår huvuduppgift är att ära Gud. Och vi som kristna har ett extra ansvar att förkunna, att vittna, att lära världen om Gud. Det är vår huvuduppgift. Vi gör allt andra på sidan av. Allt vårt jobb, allt vårt yrke, alla våra studier är bara på sidan om. Så kan vi med uppriktigt hjärta säga att vi gör så, att vi lever så, Att vi lever som Jesus befallde oss i Matteus 28:19. Att vi går ut till alla folk och gör dem till lärjungar. Är det vår huvuduppgift? Tar vi varje dag vara på det tillfälle som ges åt oss? Är du lydig mot din Herre på detta sätt? Förvaltar du det som Gud har gett åt dig? Sanningen själv. Alla är inte lärare. Alla är inte predikanter. Men alla som känner Gud har fått sanningen. För du den vidare? Förvaltar du det Gud har gett åt dig? Bara du kan svara på den frågan. Jag lämnar det mellan dig och Gud. Du vill inte komma och svara åt mig eller någon annan människa. Men svara inför Gud. Hur har du förvaltat det han har gett åt dig? Finns det en orsak att rannsaka dig själv? Att bedöma den tid du har fått. Är du lydig eller är du olydig i din uppgift? För det kan hända att du är den enda kristna människan din familj någonsin träffar. Dina nära och kära, dina släktingar, dina grannar. Kanske de aldrig någonsin får träffa en annan kristen människa. Aldrig får de höra ordet. Aldrig får de höra evangeliet. Du kan vara den enda i deras liv som känner sanningen. Så använder du din tid, din kunskap, allt det Gud gett dig för den här uppgiften. Gör allt för evangeliets skull, som Paulus gjorde. Det är den sanna friheten. Att göra det utan att få sin rätt. För evangeliets skull. Och till sist, det som inte vill tro, ni som inte har böjt knä inför Gud, som inte har böjt knä inför Herren Jesus, omvänt er från era synder. Det här är den dag då du kan vända dig bort från dina synder och komma till Kristus, komma till frälsaren, komma till korset och lägga ner hela din börda, din skuld inför honom. Omvända dig och se upp till honom som är världens frälsare. Jag kallar dig denna dag. Det är min uppgift, det är mitt kall. Jag måste göra det. Kom till Kristus. Tro på honom. Omvänd dig. Det är Guds kall till dig. Länge har han haft tålamod med dig, med dina synder, med din upproriskhet. Men nu kallar han dig. Vänd dig inte bort. Lyssna på vad han säger. Bli frälst i Jesu blod. Amen. Låt oss avsluta det. Kära himmelske far, tackar dig för ordet denna söndag. För att du påminner oss om igen vad vi är här för. Vad vi har blivit kallade till. Att förkunna ditt ord och vara dina tjänare, dina representanter här i världen. Hjälp oss, Fader, att utföra vår uppgift, vårt kall. Att ta vara på varje tillfälle. Åh Gud, kom ihåg nåden. I din vrede, kom ihåg nåden. Så som du såg till oss i nåd när vi ännu var syndare. Herre, se till våra vänner, våra släktingar, våra familjer, våra nära och kära. Gud, fräls dem. Använd oss för detta ändamål, för detta syfte. För att förhärliga dig. Åh Fader, fräls syndare i denna tid. Vi ber i vår frälsare, så vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.